Den här gudstjänsten är inte bara första advent, det är inte bara barnvälsignelse, utan det är också en slags avslutning på en 10 eller 11 veckor lång predikoserie som vi har haft här i Pingstkyrkan i Södertälje. Där vi har försökt svara på frågan som kanske någon uppmärksam såg när man gick in i kyrkan, den som är ställd här ute på en väggbonad eller väggvepa. Kan man vara kristen? Och då har vi försökt att under några söndagar svara på den frågan. Kan man vara det? Kan man vara det utifrån frågan omkring Jesus? Vilken Jesus? Vilken mästare? Och så har det varit en mängd sådana här frågor som egentligen har följt en kursplan som är internationell. Finns över hela världen och det är miljoner människor över hela världen som studerar den kristna tron utifrån ett alldeles speciellt koncept som kallas för alfa-konceptet. Alfa är den grekiska bokstaven som är den första bokstaven i alfabetet, i det grekiska alfabetet, och skulle kunna betyda begynnelsen eller början också. Och den där kursen vill vara en grundkurs i kristen tro. Och vi har velat följa den under våra förmiddagsgudstjänster för att på det sättet både inspirera och locka till att gå en hel sån här kurs som vi planerar att starta i början på februari här i kyrkan. En alfakurs, den är helt öppen för alla, helt utan grundkunskaper om man så vill. Och kan man något så är man välkommen. Och kan man mycket får man också komma. Gärna då i sällskap med någon som kanske inte riktigt vågar själv. Och den där kursen börjar alltså i början på februari. Det här är då den sista i den här serien. Och då har den en sån märklig rubrik som heter Vad ska man ha kyrkan till? Och det är ju väldigt motsägelsefullt i en mening att försöka svara på den frågan just i första advent. Eller hur? Så tycker i alla fall en predikant som ska försöka att göra det samtidigt som alla sånger är hela vår inställning är inriktad på konungen som kommer, mäktigheten om de eviga dörrarna som öppnar sig, de uråldriga portarna som höjer sig så att äronens konung ska kunna tåga fram. Vi har hört det sjungas och vi har hört det läsas ur den flertusenåriga salmen som David skrev för 3000 år sedan. Och som än idag läses över hela världen. Som en påminnelse om Jesus Kristus, Gud, skaparen, livgivaren, som i Jesus Kristus blev människa. Motsägelsefullt att försöka då behandla någonting om vad kyrkan är bra för när vi tänker på Jesus. Men kanske det är precis alldeles lämpligt. För det är ju rätt motsägelsefullt själva adventsbudskapet. Vi kan nog göra oss en föreställning eftersom jag kan tänka mig att för en del av oss så lever i alla fall bibelberättelsen om hur det då var när ärans konung tågade in i Jerusalem. För det är ju det som sångerna egentligen anspelar på. För 2000 år sedan när det begav sig så var det ju de här sångerna om Hosianna, ärans konung, lovsången som tonade över hela Jerusalem. Den var verkligen enligt historiebeskrivningen ifrån evangelierna och tydligen så viktig så alla fyra evangelisterna kommer ihåg att berätta om det här intåget. Så betydelsefull var den att den fanns liksom riktigt i medvetandet. Och visst såg det motsägelsefullt ut. När man sjöng om Hosianna, Herrens konung, Messias, befriaren, upprättaren, han som skulle återställa allt till ursprunget, nämligen paradiset. Han kommer ridande på en åsna. En fattig arbetsåsna, berättar evangeliet. Och följeslagarna, de som sjöng och de som hänrycktes, de tog av sig mantlarna. och la både på åsnan så han skulle kunna sitta på, och så bredde de ut dem framför åsnans fötter, och så tog de palmkvistar och strödde på vägen. Alltså föreställ er en konung eller en världsidol som kommer. Vi förväntar oss honom i en förlängd limousin, och så kommer han på cykel med bagagekärra, och så folket som tar av sig överrockarna och kapporna och brer ut dem och tar de köpta blommorna och strör ut på vägen. Alltså lite patetiskt och lite motsägelsefullt i förhållande till de profetiska texterna om honom som skulle vara befriaren. Och kanske då att det passar mig några minuter att få säga att det som bibeltexten som vi hörde läsas ifrån första Petrusbrevet om kungar och präster som förkunnar Guds storverk, att det är texten om den kristna kyrkan. Alltså ett utvalt folk, hörde vi läsas ur Petrustexten. Ett utvalt folk, utvalt, det betyder att det är Gud, skaparen, som har valt folket, och de har till ett alldeles speciellt uppdrag att förkunna Guds storverk. Och än idag är det så där motsägelsefullt att kyrkan inte ser kanske så märkvärdig ut, utan det är fortfarande åsnan som bär mästaren från Nasaret, Jesus Kristus. Det är ingen väldresserad cirkushäst eller något väl ansatt och väl ryktat ök ifrån någon berömd stall, utan det är faktiskt fortfarande så där motsägelsefullt att där Guds storverk om befriaren Messias, där det förkunnas, så sker det än idag på detta enkla sätt. För en del så patetiskt så att man inte ens bryr sig om att ta reda på vad kyrkan är bra för. Jag skulle vilja uppmuntra dig som har såna här funderingar att lite mer se bort ifrån åsnan. Även om den i symboliken har en viktigt budskap till oss. Ödmjukhetens tjänare, lastdjuret, arbetsåsnan som kan bära tunga bördor, underlätta för dess ägare, ge livet en drägligare karaktär. Visst, det finns många saker att säga om åsnan som är positiv. Ett trofast djur lär det vara också. Och den förblir likadan århundrade igenom, så att man för 3000 år sedan kunde använda den i symbolspråket ungefär som vi gör än idag. Det är ingen kameleont som anpassar sig till omgivningen. En del vill ju ha åsnan, kyrkan, till just det. Att om världen är ett, så blir kyrkan detsamma, och så försöker man anpassa sig och bli som kameleonten som passar in mot vilken bakgrund som helst. Nej, innan jag säger någonting om att glömma åsnan, så är det ändå värt, kanske inte minst för den kristne som tillhör församling och kyrka, att tacka Gud för att det var en åsna som bar Herren Jesus Kristus den här dagen. En påminnelse om något oföränderligt, stabilt, rejält som det går att lita på. Även om den är trög och dum och ser patetisk ut. Men den består i föränderlighetens värld. Det är en trygghet. Men varför då glömma åsnan? Jo, därför att det viktiga den här dagen var den som satt på åsnan. Och det viktiga i kyrkans uppdrag är inte det att vi kan vara en bra social institution och att vi kan värna mänskliga rättigheter. Allt det där ska vi göra, och vi ska göra det bra. Det är inte bara det att den medlemmarna i kyrkan ska vara moraliskt goda och bra föredömen. Liksom ta sig i kragen och visa ett gott exempel. Det är inte det som är det märkvärdiga och unika. Jag ska säga det att det är väldigt mycket till övers att önska över oss som tillhör kyrkan. Även om det är bra att vi tar oss i kragen och gör så gott vi kan. Allt det där är viktigt. Men det är fortfarande bara lastdjuret. Och det som kyrkan är bra till. Och det enda som ger henne existensberättigande, det är att hon än idag fortsätter att förkunna Guds storverk. Nämligen hur Gud i Jesus Kristus blir människa. Blir en av oss för att kunna förlåta oss vår synd och vår skuld. För att kunna skapa förvandling hos oss i vår skam. För att kunna ge oss ett hopp för den tid som vi bara kan ana, drömma eller skrämmas av. Framtiden. Jesus Kristus, Guds storverk för oss. Och då har kyrkan inget annat att komma med än de personliga bilder som vi bär. Som ibland kan låta så barnsligt enkla, men är så betydelsefulla. Tänk på när den nya psalmboken, ja den är ju inte så ny längre, 86, kära någon, det är ju en hel mansålder sedan som den kom. Vi har ju gemensam sång- och psalmbok, de 325 första sångerna, och i alla kristna kyrkor i Sverige. Och när de sångerna skulle bestämmas vilka som skulle få finnas där, så gick en remissrunda. Och bland annat svarade Svenska Akademin förstås, så bör de ju ha gjort, på vad man tyckte om en del psalmer. Och en del tyckte de var bra, men en del psalmer fick svidande kritik från de lärda, det Aderton. Och det berodde till dels på att det var så banala och enkla bilder på Jesus. Och inte minst barnsalmer tyckte man var alldeles för barnsliga. Britt G. Hallqvist psalm. Vem är det som kommer på vägen? Det lyser så grant om hans hår. Jo, det är ju mästaren Jesus. Till honom vi går. Och barnen det sprang från sitt hopprep från fästning av lera och strå. Och mammorna trängdes kring Jesus. På armen de bar sina små. Så tog han då barnen i famnen och log och välsignade dem. Hans ansikte lyste som solen. Och glada gick mammorna hem. Vilken barnslig poetisk text, tyckte det Aderton. Och de var inte nådiga mot Eva Norberg som skrev så här. Det gungar så fint när han bär dig, mitt barn. Han går på så mjuka sandaler. Hans mantel är vävd av det lenaste garn. Hans arm är så stark, hans doft är så ren. Han känner var rot och var grop och var sten. Och han nynnar en sång som han gjorde en gång till stjärnornas ljusa koraler. Visst är det ett vackert språk? Alltså det är en Jesusbild från en som heter Eva Norberg. Som hade lärt känna inte bara åsnan, utan han som satt på åsnan. Det är klart det är författarens fantasi det här med hur Jesus doftade. Det kan ju ingen veta. Men det säger någonting om den erfarenhet och den närhet som en människa kan uppleva till Jesus Kristus. Guds storverk för oss människor. Hur var det stod i den där texten ur Petrusbrevet? Den som har kommit till den levande stenen. Där används bilden att Jesus är en slags hörnsten i ett stort husbygge. Och den där hörnstenen är viktig för att huset ska stå stadigt. Och det anger riktningen på huset också, hur det ska se ut på slutet. Det måste stämma där. Och då används det här språket att den som kommer till Jesus blir som en levande sten i detta som kallas för kyrkan, Guds folk, kommer till stenen, kommer till Jesus. Kom till Jesus. Han vill bära dig. Han vill låta dig känna närheten, så att du till och med känner doften av honom som älskade världen så att han gav den sin enda son. Du kanske tycker att det är så meningslöst med kyrkan. Jag kan vara kristen på egen hand. Ja, det kanske man kan, fast jag är osäker på det. Åtminstone jag skulle inte klara det. Jag behöver de andras stöd och hjälp. Det är kyrkan bra till. Vi har redan talat om förbönens betydelse i förgångna och kommande släkten. Den är en stor betydelse kyrkan har. Den är inte färdig och fullkomlig. Nej, så var det ju inte heller den dag när Jesus tillät spektaklet i Jerusalem. Ursäkta uttrycket. Han borde ha tänkt, det är så mycket kvar innan segern är riktigt färdig. Inte ska jag delta i det där folkfesten. Nej, inte alls. För han visste ju att profetian om inridandet i Jerusalem var bara slutsegern som gällde. Han hade allt kvar. Getsemane, korset och graven och uppståndelsen. Det var mycket kvar. Men Jesus deltog. Därför att allt sammans gick i rätt riktning. Det var inte färdigt. Men han visste att delta i detta, det är i alla fall ingenting som går emot den riktigt slutliga slutsegern. Du kanske tycker att kyrka och församling är ofullkomlig. Och det finns så mycket som är ofärdigt. Men jag skulle vilja säga dig, delta i en gudstjänst. Delta i gemenskap, i bön, nattvardsfirande. Delta i den kristna kyrkans gemenskap, där du förstår utifrån profetorden, det här går i alla fall inte mot, utan det går i rätt riktning mot det godas seger. Välkommen till Jesus Kristus. Välkommen till den kristna församlingen som är till för dig. Så tackar jag dig, Herre, för de gamla orden, de gamla bilderna. Vi tackar dig för att du genom din ande vill göra det riktigt förståeligt och begripligt för var och en. Tackar dig för det. Hjälp oss som dina bärare, vi som är åsnan. Hjälp oss att tjäna dig troget. Och vi ber att vi alla skulle förstå att det är du som är Messias och Herren. Och att det är dig som vi ska se på, tillbe och ära. Jag tackar dig i Jesu namn. Amen.